Hej alla Dagens Juridikpodden-lyssnare och varmt välkomna till ett nytt, rykande, färskt avsnitt av våran podd. William Eriksson heter jag som sitter här vid mikrofoner och med mig har jag som vanligt Stefan Wahlberg. Hur är läget denna regniga sommardag?
Ja, är det så regnig? Vi har haft värmeslag här uppe, säga värmebölja i ett par dagar. Men nu börjar det komma in lite tropiskt, fuktigt väder här över, i varje fall Stockholmsregionen. Men jag tycker att vi beträffande värmen inte ska klaga när vi då för en gångs skull kan ha firat en midsommar som i varje fall i stora delar av landet inte brukar direkt, vad ska vi säga, det brukar inte vara solsken, enkelt uttryckt.
Nej, det var ju underbart midsommarväder på många håll. Vi njöt av det båda två, tror jag, men nu har vi gått in i en ny arbetsvecka. När vi spelar in det här avsnittet så läser vi onsdagen den, ja vad har vi idag, 29 juni tror jag. Och vi har den här morgonen, eller igår kväll, fått reda på att Sverige, Finland och Turkiet har kommit överens om ett gemensamt arbete för att motverka terrorism. Och det handlar ju då om att Turkiet nu, som jag förstår, drar tillbaka sitt veto när det gäller att släppa in Sverige i NATO. Och då har man kommit överens om en del olika saker. Jag läser på SVT att de har punktat upp det här så kallade avtalet då i ett antal punkter, och det handlar bland annat om att Finland och Sverige ska ge sitt fulla stöd till Turkiet vad gäller hot mot landets nationella säkerhet. Och det handlar om att man har kommit överens om att Finland och Sverige ska ta itu med Turkiets väntan på utvisningsbegäranden av terrormisstänkta snabbt och noggrant, och att man bekräftar att det inte finns några nationella vapenembargon länderna emellan och sådär. Och det man har noterat på morgonen om man har varit inne på sociala medier, det är att det finns en ganska stark oro från en hel del personer på bland annat Twitter och Facebook och sådär kring vad det här, ett sånt här avtal egentligen betyder. Vad, känner du någon oro, Stefan?
Ja, alltså jag är inte rätt man att göra de här utrikespolitiska bedömningarna. Det kan jag faktiskt ingenting om i större omfattningen, att jag möjligtvis är en trogen mediekonsument. Men när det gäller inrikespolitiskt och när det gäller även då de här, i den mån det kommer få juridiska följder, så kan man väl säga att det här är ju på generell nivå. Det är inte på individnivå som man har förhandlat, utan det handlar om att se över och skärpa och stärka och i någon mening även när det gäller de här utvisningsfrågorna av terrordömda, kanske på ett allvarligare sätt ta itu med det och så vidare. Men det är liksom ingen förhandling som ligger på, så vitt jag kan förstå i alla fall, på individuell nivå. Svensk lagstiftning kommer naturligtvis att gälla även fortsättningsvis i de frågorna. Däremot tycker jag att de bakomliggande frågorna som rör inrikespolitiken är intressanta. Tänker du närmast på den här politiska vilden i riksdagen, som i princip har påverkat så starkt genom sin roll att man med fog kan säga att, jag brukar säga när det gäller juridik, att det här är juridik när den är som allra sämst, men kanske en nödvändig baksida av juridiken. Och i det här fallet så får man väl säga att det är politik och demokrati när den är som sämst, möjligtvis med en nödvändig baksida utav det system vi har, att en enda riksdagsledamot som inte ens är medlem i det parti hon valdes in för längre kan påverka i så hög omfattning frågor som har sån oerhört stark betydelse, i det här fallet för Sverige. Det blir nästan att ta ett helt land som gisslan faktiskt.
Samtidigt kan man säga att hon har ju varit jättemissnöjd med det som det här avtalet. Hon överväger ju nu att väcka misstroendeförklaring mot utrikesminister Ann Linde, så att det verkar ju kanske som att det är som hon och Socialdemokraterna då kom överens om i syfte att rädda kvar justitieminister Morgan Johansson inför den här misstroende om röstningen kanske inte riktigt gällde, om jag tolkar henne rätt. Så att hon tycks ju inte ha påverkat särskilt mycket i de här frågorna i alla fall. Magdalena Andersson säger till SVT att hon har sovit gott och att det är en stor dag för Sverige, ett viktigt steg in i NATO, och det är någonting som stärker Sveriges säkerhet. Men jag vill ändå återkomma till det här att jag tycker mig se många oroliga röster, och jag menar, Turkiet är väl, även om man är snäll, ett land som har rätt stora problem. Vi har pratat om det flera gånger. Erdogan tycks ju vara en ganska speciell ledare. Han tycks ju tycka att det är ganska många personer som omfattas av liksom terroristdefinitionen som han ser den på och sådär. Samtidigt så kan man kanske ha viss förståelse för att det är ett knivigt läge för Sverige och för Magdalena Andersson, men man är väl alltid, det är väl sunt att vara lite orolig för att man kommer med för mycket eftergifter bara för att få gå med i den här försvarsalliansen.
Även så är det ju. Det, jag menar, än en gång, Turkiet är inte en del av EU. Det är inte en del av den reguljära, vi kallar det för västerländska demokratiska traditionen i den meningen som i varje fall menar med detta. Och definitionen av vad som är en terrorist är ju inte, den är ju väldigt beroende av vem det är som nyttjar den här definitionen för sitt enda mål. Och därför så ska man vara naturligtvis försiktig med detta. Och det är okontroversiellt att påstå utifrån ett svenskt perspektiv att det terrorister ska hanteras med hårda nypor. Men frågan är, ja, vad avses då med terrorister? Det är ju naturligtvis en fråga. Sen jag kan inte gå in närmare, för jag har inte kunskap kring PKK och deras kamratorganisationer exakt, vem som gör vad och vad man ska tycka och så vidare. Men så vitt jag känner till så är PKK på internationell basis terrorstämplat, va?
Jag kan säga också, ja, jag tror faktiskt det, och jag kan säga precis nu när vi spelar in det här så kommer beskedet att Maria Färm, som jag tror är utrikespolitisk talsperson för Miljöpartiet, har begärt att utrikesminister Ann Linde ska komma till utrikesutskottet så snart som möjligt och redogöra för vad det här avtalet med Turkiet och Erdogan innebär. Så att jag tror att vi kommer att få se lite följddiskussioner av det här avtalet helt enkelt. Vi är inte kapabla, du och jag, Stefan, till att penetrera det här mer än så, men jag tycker ändå att det är värt att lyfta, och den här diskussionen lär ju fortsätta. Bara det faktum att Sverige valde att ta steget in till NATO och ansöka om medlemskap var ju ett stort steg, så att jag menar, varje steg här nu på vägen är ju stora steg gentemot vad vi har varit tidigare.
Man kanske ska säga också att helt oavsett vad man tycker i NATO-frågan och helt oavsett vad man står ideologiskt i den här typen av diskussion, så är det ändå viktigt att principer upprätthålls i någon mening, och att saker och ting blir så transparenta och i parlamentet genomlysta som det bara är möjligt. Så att det kan väl finnas alla anledning. En sån överenskommelse måste ju kunna prövas även ifrån de politiska motståndarhåll som vi har i parlamentet, och även då hålla för att leva upp till svensk lagstiftning.
Ja, visst är det så. Du, jag tänker att vi ska gå raskt vidare här på en gång och prata om får nog kalla det för ett litet avslöjande i alla fall, som Dagens Juridik hade i veckan. Och det handlar om den här olyckan där konstnären Lars Vilks och två poliser tragiskt dog i oktober förra året. Det var ju en dödskrasch på en motorväg där, och då har vår chefredaktör Erik Tagsson, när han tog del av den här förundersökningen, hittat en ljudfil från en övervakningskamera som suttit på en villatomt i närheten av den här kraschen. Och på den inspelningen från den här övervakningskameran så hörs precis innan själva bilkraschen, alltså, först två smällar i tät följd, och sen så blir det tyst i 5 sekunder innan en tredje smäll hörs. Och det låter som skott. Erik hörde av sig till förundersökningsledaren, åklagaren Per Nikol, som säger att vi vet inte vad ljudet är, men vi har uteslutit skott eftersom vi inte hittat några spår av skott på fordonet. Samtidigt har man ju hittat, tror jag, i bilen där en patronhylsa då, som man tror är en så kallad trofékula som någon av poliserna skulle haft med sig. Det som händer när det är så här pass uppmärksammade fall och när utredningarna landar lite i vad den här utredningen landar i, nämligen att man liksom inte kan komma längre och därför tvingas lägga ner den, det blir ju lite samma sak som med Palmutredningen. Det öppnar ju för väldigt mycket konspirationsteorier, eller vad säger du, Stefan?
Ja, det här sånt här är inte bra, alltså, därför att allting borde ju vändas och vridas och alla stenar borde ju lyftas på i ett sånt här sammanhang, därför att det var ju säkert många som höjde på ögonbrynen när den här tragiska händelsen inträffade, med tanke på att det ändå var en människa som utav säkerhetspolisen hade bedömt ett sånt enastående hot emot sig, att han skulle ha en dygnet runt bevakning utav livvakter i väldigt, väldigt många år med allt vad det innebär, och det krävs rätt stora eller starka hotbilder för att kunna få det. Och när det då uppstår en, jag menar, till synes i varje fall oförklarlig dödsolycka av den här personen, vilket ju är exceptionellt ovanligt. Jag känner inte till något annat fall där, så att säga, livvakter eller livvaktsmaterial, ska vi kalla det för, i det här fallet en väldigt tung livvaktsbil, på något sätt har liksom medverkat i en trafikolycka till att ett skyddsobjekt har omkommit. Det är klart att det är relevant att frågor ställs. Det är relevant att frågan måste utredas grundligt, och när det då kommer en sån här liten, vad ska jag kalla det för, extra närmast pikant uppgift som inte riktigt går att förklara. Så, ja. så kan man nog ha anledning att höja på ögonbrynen igen.
Alltså, för NFC säger ju om det här, den här ljudfilen, att de inte kan uttala sig om vad det är som smäller / puffar på ljudfilen. Och Pernicko säger att vi har letat efter kulrester, sprängämnesrester och så vidare utan att ha hittat något. Och då frågar Erik så här, men vad är det som egentligen hörs på filmen? Och det vet vi inte, säger då Pernicko. Så jag kan tycka att, jag menar, har man inte kommit längre i utredningen så här, då kanske man hade kunnat fortsätta bedriva den här utredningen. Det är ju inte bara för oss i media eller allmänhetens skull, utan det är ju även för dels Lars Vilks anhöriga skull och såklart de anhöriga till även de avlidna poliserna, som man ju såklart förtjänar att en fullgod utredning är gjord. Jag menar, från oktober till nu, det är klart att det är ganska många månader, men så många månader är det ju inte trots allt.
Nej, alltså du tog en parallell till andra större händelser, Palmemordet och liknande, och det vet man ju. Så att man kan gå ännu ett steg tillbaka och prata om Kennedy-mordet, att oklarheter i sådana här sammanhang har en stark skadeverkan på tilltron till både utredningen och i förlängningen rättsväsendets kapacitet och kanske till och med trovärdighet och tillförlitlighet i sådana här sammanhang. Och när det gäller till exempel mordet på statsminister Olof Palme då 1986, så finns det en rad frågetecken som utifrån en inledningsvis bedrövlig polisutredning kvarstår, och det har också givit upphov till konspirationsteorier. Samtidigt vet jag som känner fortfarande dåvarande spaningsledaren Hans Ölvebro som satt vid dåvarande rikskriminalen, att han brukade alltid säga att om man undersöker allting som händer i en storstad i efterhand och som går att dokumentera eller har blivit dokumenterat, så kommer man alltid hitta saker som inte så att säga, går att förklara. Det kan vara tidpunkter för bankomatkortsuttag som inte stämmer överens med andra tidpunkter man har, därför att klockor inte går exakt samstämmigt ställda och så vidare. Och ljud som uppkommer kan ibland finnas naturliga förklaringar till, fast man inte hittar dem och så vidare. Så att det är klart att man måste kunna gå till botten med sådana saker. Och de som vill lyssna på ljuden kan ju faktiskt göra det på Dagens Juridiks hemsida. Det ligger ju en ljudfil där i artikeln, om man själv vill lyssna på ljuden och bilda sin uppfattning om vad det nu kan vara.
Det kan man verkligen göra, och jag menar, det är väl bara att understryka att vi antyder ju ingenting i den här artikeln. Det är ju bara det att det är en uppenbar lucka i förundersökningen, och eftersom varken åklagaren här Pernickos eller NFC har lyckats utreda och kunna svara på vad de här två smällarna är, så är det klart att det blir intressant. Och det finns ju andra, så att säga, ingredienser i den här historien som gör det intressant, just eftersom det handlade om ett skyddsobjekt och just eftersom det är polisen som på något sätt ska utreda då säkerhetspolisens arbete eller agerande och så vidare. Och det är klart att sånt odlar ju konspirationsteorier, det kommer man inte ifrån. Men vi släpper det här, vi rekommenderar alla att gå in och lyssna på det här klippet, bilda sig sin egen uppfattning och följa Dagens Juridiks vidare rapportering i ämnet. Som ett brev på posten, höll jag på att säga, Stefan, så ska vi ju naturligtvis prata om advokatetik och brottmål även den här veckan. För igår tisdag när vi spelade in det här, så dömdes en advokat för att ha förmedlat information mellan sin i målet häktade och restriktionsbelagde klient och en eller flera personer som inte var frihetsberövade. Informationen rörde utplacering av en pluggad pistol i ett källarförråd, och advokaten döms nu till villkorlig dom och dagsböter. Det handlar här om enkrochattbevisning. Det handlar om att en åtalad klient ska ha gått fri, och det är ju en samma historia som upprepar sig här lite, kan man väl säga, när vi tittar på den här domen och de misstankar som har riktats mot kungen och prinsen i det mål som avslutades förra året. Där misstänktes ju kungen för 2 fall av skyddande av brottsling och prinsen för 1 fall av skyddande av brottsling. Och då har vi då ett fall nu där det är konstaterat, åtminstone i tingsrätten, att den här advokaten gjort sig skyldig till skyddande av brottsling, och 2-3 fall där vi nu inom 2 veckor vet tingsrättens syn på dem. Vad ska man säga nu, Stefan? Går det fortfarande att hålla sig med de här rötäggsargumenten?
Jag sitter här än en gång och ska vara någon form av försvarare utav den.
Ja, men det blir ju svårare.
Ja, jag vet, det blir svårare och svårare därför att, att även om det i numerär mening är en väldigt, väldigt liten andel utav advokatkåren som gör sig skyldig till sånt här av 6000 yrkesutövande människor, så är det, ja,
men 6000 sysslar inte med brottmål.
Nej, jag vet. Det är väldigt, men däremot många gör det. Men även utav de brottmålsadvokater vi har, så är det naturligtvis så att, att det väcker frågetecken att vi gång på gång sitter och har den här diskussionen. Och det man möjligtvis kan sluta sig till är att det börjar i varje fall utkristallisera sig någon form av systemfel här och inte enstaka misstag i arbetet, även om det är i grund och botten är det handlar om trots allt. Men jag vet inte vad systemfelet är. Skulle det möjligtvis kunna bestå i att vi har en ny kategori advokater, eller vi har en ny anda, ska vi säga, inom den här kåren som kan ha spridit sig möjligtvis i någon mening som gör att man i allt för stor och stark omfattning identifierar sig med sina klienter i vissa mindre advokatkretsar och gör sig till nyttiga idioter och springpojkar och så vidare, om nu allt det här stämmer som den här domen innebär. Men han är ju dömd nu och fälld i domstol i lagordning.
Det som är intressant med den här domen, jag tycker det finns ett antal aspekter som är värda att diskutera, och jag tänker vi kan ta lite utgångspunkt i den plädering som advokaten Thomas Olsson höll i det här målet gällande kungen och prinsen som jag var på förra veckan. Han inledde sin slutplädering där med att prata om att det pågår och har pågått någon form av kampanj mot advokater, då i synnerhet försvarsadvokater, under de senaste 10 åren, som inleddes med en debattartikel av åklagaren Thomas Ahlstrand. Jag tror till och med den var publicerad här på Dagens Juridik.
Ja,
den
var,
du var chefredaktör.
Jag var chefredaktör, precis.
Och han menade då att det här åtalet mot kungen och prinsen på något sätt var kulmen i den här kampanjen. Han var oerhört kritisk mot media som har namngett de här två, kungen och prinsen. Han var oerhört kritisk mot Aftonbladet som nyligen hade publicerat en podd som rörde det här och hade titeln Gangsteradvokaten, och menade att man från medias håll då kastar en massa epitet på den här branschen och så vidare, och att det då på något sätt skulle ha lett till att det här åtalet kom till stånd, och det var mycket fokus på det. Det är en fråga som jag tycker vi kan diskutera. Ger vi det här orimligt mycket plats i media? Nej, säger jag. Jag vet inte vad du säger.
Nej, jag tycker inte det. Därför att det är samtidigt så att det här måste kunna diskuteras. Samtidigt sitter jag ju då här med en papegojas envishet gång på gång och upprepar det som du då själv ifrågasatte inledningsvis, nämligen rötäggsargumentet. Och jag påpekar varje gång att det finns rötägg inom alla yrkeskårer i vår bransch, bland poliser och åklagare också, som både begår brott och får stark kritik och så, och advokaterna ingalunda är ensamma i detta. Men jag liksom lägger en viss vikt i det du säger trots allt. Att det, hur många gånger kan man säga det där och utan att man på något sätt mjukar upp sin uppfattning? Och i någon mening så håller jag med Thomas Olsson också om att det har blivit en självspelande piano i någon mening att kritisera advokater, och det finns ju andra fenomen i livet och i media där blotta, så att säga, fokuset på fenomenet i sig eller på en yrkeskår och så där, gör att det blir ett större intresse, och då kommer ytterligare artiklar till och debatter och så vidare. Så att det, jag förstår vad han menar. Samtidigt så är det så här, advokatkåren förtjänar en hård granskning och en hård rapportering när advokater inte skärper sig och inte sköter sig, och när det är speciellt i fråga om allvarlig brottslighet. Så att det viktigaste är väl som vanligt, man måste nyansera sig, och jag försöker ta på mig den rollen som hörs här.
Det är ju så här, tycker jag åtminstone, att de åtnjuter ju framförallt ett extremt stort förtroende från statens och rättsväsendets sida med de här enrumsprivilegierna, och att de nu får ersättning från staten och att de har de här möjligheterna att ha vissa kontakter som andra inte får ha med personer som sitter frihetsberövade. Och någonstans kan jag tycka att den kritik som man får i media, advokaterna alltså, det handlar ju om att media ser, eller media och allmänheten ser ju på de här människorna som, ska inte säga uppburna personer, men personer som har möjligheter som inte andra har. Och då får man väl se det som positivt då, på det sättet att folk tycker att det här yrket är så pass viktigt att man inte kan hålla på och mygla och begå brott om man är försvarsadvokat. Så då får man väl se det från ur den synvinkeln. En annan intressant aspekt med den här domen som jag tycker att vi bör beröra, det är att den här advokaten döms för grovt skyldande av brottsling, alltså till villkorlig dom och dagsböter. Och domstolen konstaterar när det gäller valet av påföljd att domen sannolikt kommer innebära att han då utesluter samfundet och därmed inte kan utöva sin advokatverksamhet. Och då säger de att viss hänsyn ska tas till denna omständighet. När jag var återigen på den här rättegången förra veckan mot kungen och prinsen, så pratade åklagaren väldigt mycket om att det var väldigt försvårande att de här brotten hade begåtts i egenskap av advokat. Det här är ju motsatsen till det då, om man säger att det faktum att brotten har begåtts i egenskap av advokat gör att det ska tas hänsyn till det när det gäller valet av påföljd.
Ja, fast det är lite, alltså det, du har ju rätt i konsekvensens namn blir det så, men det är ju två olika grunder. I ena fallet så bedömer man gärningen som sådan kan å ena sidan bedömas som grövre med hänvisning till att man använt ett visst ämbete eller vissa förtroende redskap som man utrustad med, men valet av påföljd kan å andra sidan påverkas utav att du då går miste om dem, i det här fallet advokattiteln, de verktygen. Så att det blir ju den effekten, det är ju riktigt. Men det
blir ju en förmildrande omständighet, det blir inte försvårande.
Ja, den blir förmildrande i straffmätningshänseende men inte i brottsrubriceringshänseende, så kan man säga. Men effekten blir ju densamma, då har du rätt.
Ja, absolut, och det som händer då är ju att, jag menar, för hans möjlighet att begå det här brottet var ju beroende. Alltså, han hade inte kunnat begå det här brottet om han inte var advokat. För det han gjorde här hade han inte haft möjlighet till om han inte var advokat.
Nej, och det är helt rätt. Och det här gäller, för att ta ett parallell exempel, så är det naturligtvis så att ett brott som begås av till exempel en polis, för att polisen har vissa möjligheter och rättigheter att gå in i till exempel personers bostad under vissa omständigheter och genomföra en husrannsakan om det får i dröjsmål och det handlar om brott av viss dignitet och så vidare. Om han missbrukar det, så är det naturligtvis allvarligare än om en annan människa gör det, och om så att säga, missbruket har just ett brottsligt syfte och det är inte bara citat är ett, så att säga, ett något på marginalen överskridande av sina befogenheter, för då brukar det sluta med till tjänstefel istället.
Jag noterade också i den här domen att domstolen var inne på ett resonemang kring frågan om skyddande av brottsling ska anses utgöra ett artbrott eller inte, och det verkar ju vara lite oklart, det finns inte så mycket uttalanden varken från HD eller från i förarbetena. I den andra rättegången, återigen mot kungen och prinsen, så var åklagaren också inne på att skyddande av brottsling är ett svårt brott. Det saknas liksom uttömmande förarbetsuttalande. Det saknas domar just som rör det här perspektivet. Jag ser det inte som helt omöjligt att något av de här fallen, antingen det här eller det som rör kungen och prinsen, kommer att landa i högsta domstolen. För det här är ju uppenbarligen en ny typ av skyddande av brottsling som man kanske inte riktigt har prövat tidigare.
När det gäller just den frågan så kan det mycket väl komma att bli åtminstone någon form av så kallat partiellt prövningstillstånd, där man prövar då till exempel frågan om huruvida skyddande brottsling ska betraktas som ett artbrott eller inte. Och det finns det inte. Jag känner inte till det, men utifrån ditt påstående så finns det inte tydlig praxis på området.
Jag tolkar det som det, för i de här slutplaneringarna som jag tittade på förra veckan så hänvisade såväl åklagaren som försvaret till samma högsta domstolsavgörande som är ganska färskt, men det rör inte riktigt samma typ av brott, och både försvaret och åklagarna var inne på att liksom, ja, det finns ett avgörande, men det är absolut inte klockrent i den här situationen. Och jag tycker ju mig som sagt då kunna utläsa den här färska domen här från Halmstad tingsrätt att det råder viss oklarhet, så att vi får väl se. Det är inte otänkbart att landa där, men jag tycker som sagt avslutningsvis att ja, det kanske är jättetråkigt för den som lyssnar. Ja, det kanske är jättetråkigt för den som är försvarsadvokat eller advokat överlag att det här ska börja diskuteras. Men vi kan inte undvika det. Minst undvika det tjänstefel om du och jag, dagen efter att en advokat har dömts för grovt skyddande av brottsling, inte skulle prata om det i podden. Det är också ett sätt att liksom göra den här händelsen mindre allvarlig än vad den är.
Samtidigt så ska man också undersöka det, att det faktum att vi pratar om det, som du själv säger, det är vårt jobb. Men det ändå om vi inte pratar om det, då har det blivit så
normaliserat
och vardagsmat, så att då har det inget nyhetsvärde överhuvudtaget, och då har vi hamnat på inte sluttande plan utan ett fritt fall. Va?
För avslutningsvis kan man väl säga, Stefan, du var ju chefredaktör på Dagens Juridik i 10 år. Det hade inte varit en sak för 8 år sedan som man kanske hade funderat på att stryka ur poddtablån om det hade skett då.
Nej, så är det. Och jag menar, jag, eftersom alla nu som lyssnar idag och som har lyssnat på den här podden tidigare har hört mig säga allt det jag har sagt idag och tidigare också, så är det liksom ingen hemlighet att när det här kommer upp, så när den här typen av ärenden eller ämnen kommer upp, så är det alltid jag som säger, jaha, ska vi prata om det igen idag? Ja, jag säger du då som är redaktör för det här, och så gör vi det, och det är inga konstigheter, utan än en gång, vi måste kunna prata om det, man måste kunna göra det öppet, det viktiga är att man klarar av att nyansera det samtidigt, och det tror jag att vi gör faktiskt i den här podden, jag hoppas det.
Hoppas det. Sista tillägget, bara advokatsamfundet har nu vänt sig till justitiedepartementet med en hemställan om att man ska få höja upp de här högsta straffavgifterna, så att man höjer dem från det lägsta beloppet på 1000 och det högsta beloppet till 50 000, eller på 50 000 till lägsta belopp 10 000, högsta belopp 250 000. Vi får se vad justitiedepartementet gör, men samfundet agerar. Och vi lämnar advokaterna då, Stefan, och så går vi över på klassiska trafikbrott, nämligen olovlig körning och rattfylleribrott. Regeringen har ju gått fram med förslag på skärpta straff och möjligheter att på plats bland annat frihetsberöva den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika. Man har nu lämnat en lagrådsremiss om detta till lagrådet, och man kan väl utan att ta i säga att det finns en viss skepsis från lagrådets sida kring vissa av de här nya föreslagna regleringarna, eller vad säger du?
Ja, det kan man säga. Man avstyrker dem med ganska hårda formuleringar, och det är inga dåliga justitieråd den här gången som sitter i lagrådet, alltså när det gäller just de straffrättsliga frågorna. Det är Peter Asp och Martin Borgeke, och därutöver Marie Andersson som ju sig kommer från Högsta förvaltningsdomstolen. Jag har full respekt för Marie Andersson, men när det gäller just straffrättsområdet så råkar både Martin Borgeke och Peter Asp vara, får man säga, utomordentligt skickliga och framstående.
Man skriver ju bland annat om, eller man tar upp att en av paragraferna här som föreslås är en kvarleva från strafflagens tid och utgör både en anomali och en anakronism i den svenska straffrätten som hade bortjusterats för länge sedan. Och det är den där typen av språk vid flera tillfällen. Man avstyrker, precis som du sa, flera av de här föreslagna lagarna, och man kan väl säga att det som är föreslaget, det handlar ju då bland annat om att maximistraffet för grov olovlig körning och rattfylleri ska höjas, vilket medför då att den som kör utan körkort eller påverkad vid behov kan frihetsberövas redan i samband med polisingripande. Det gör ju då också att man kan häkta personer som är misstänkta för grovt rattfylleri, och även det är ju lagrådet kritiska till. Det är ju sånt där som vi har diskuterat en del tidigare i den här podden. Jag gillar inte det, att man inför försöker höja maxstraff för olika brott bara för att kunna få en möjlighet att häkta personen. Vad tycker du om det?
Nej, jag har ju påpekat det också tidigare, och det som lagrådet skriver här, att det är inte så lagstiftningen är till för att fungera, att man så att säga repressivt inkapaciterar människor genom att höja straffminimum för att kunna sätta dem i häkt och bli, som poliserna brukar uttrycka, få bort dem ifrån gatan. Även riksåklagaren Petra Lund vände sig mot det här när jag själv gjorde en intervju med henne för något halvår sedan, och sa att så var det inte riktigt tänkt att fungera. Ändå så är man ganska öppet i många sammanhang. Man är öppen med att det, syftet med, när det gäller till exempel strafflagstiftningen för vapen, grova vapenbrott och vapenbrott, att ett av syftena var att kunna få bort folk från gatan. Och det kan ju låta effektivt, och det är det säkert, men frågan är om det stämmer överens med de svenska grundläggande principerna i de här sammanhangen. Och det är det som lagrådet är satt att övervaka. De är liksom rättsstatens vakthundar eller grindvakt i de här sammanhangen, och på ställe efter ställe i det här svaret från lagrådet, yttrandet från lagrådet, så pekar man just på principproblem med det här lagförslaget. Inte, man understryker att naturligtvis lagstiftarna kan göra avsteg från fastställda principer tidigare. Det är det som är demokrati. Det är ju politiker stiftar lagar och juristerna tillämpar dem. Och det understryker man naturligtvis för att säga markera sin egen roll i detta. Men man pekar också på det djupt olyckliga i att man gör det på ett visst sätt som då skulle strida emot det övriga grundläggande principer om till exempel hur man ska se på flerfaldig brottslighet eller återfall i brott, där man då enligt lagrådet vänder helt upp och ner på frågan när det gäller då de här nya bestämmelserna som man föreslår.
Det jag tycker är intressant med det här yttrandet, det är ju att jag kan tycka att det här är lite essensen av vad lagrådet faktiskt ska pyssla med. Det handlar inte om någon direkt kritik mot att man vill genomföra de här förändringarna, utan det handlar om att man i det här yttrandet på flera ställen pekar på att regeringen med de föreslagna bestämmelserna på något sätt missar målet. Det vill säga man skriver i lagrådsremissen och anför att vi vill ändra lagstiftningen för att vi vill komma till bot med det här eller att det här ska förändras, så säger lagrådet, vi förstår att man vill göra den ändringen, men med den här föreslagna lagstiftningen så kommer man inte, det kommer inte innebära någon förändring. Och jag menar, det är väl precis där som lagrådet är satta att göra. Sen har det ju, dyker ju alltid upp lagrådsyttranden där man mer eller mindre säger att den här lagstiftningen borde aldrig komma till stånd, det funkar inte och så vidare och så vidare. Men kan du hålla med mig om här, Stefan, att det är ett yttrande som ger regeringen en ganska bra vägledning för hur man skulle kunna göra för att komma till bukt med de problemen som man har identifierat?
Ja, dessutom så är det en sågning av den lagtekniska beredningsarbetet.
Och det är oroande.
Ja, det är väldigt, väldigt oroande. Jag tycker att det är bra, men att man, alltså när lagrådet skriver till exempel på ett ställe så här att det är betecknande att det i lagrådsremissen inte ges några exempel på situationer när fängelsedelen av straffskalan för brott av normalgraden är tänkt att komma till användning. Det här är alltså på lagrådsspråk en totalsågning av den som har tagit fram och rent faktiskt formulerat och berätt de här lagförslagen, att det är betecknande att det i lagrådsremissen inte ges några exempel, till exempel. Därför att det brukar man ju göra då för att visa att det här har vi verkligen tänkt igenom och det här skulle kunna användas i och så. Det är sånt som förarbetsuttalanden generellt sett är till för att kunna tjäna som syfte även vid rättstillämpningen.
Och när det gäller, jag tycker också att det är lite pikant när det gäller just det här med häktningsfrågan kring den grova rattfyllan, så upplever jag det som att lagrådet tycker att regeringen har blidkat åklagarmyndigheten lite för mycket när man nu väljer att införa, eller då vill införa möjligheten till att häkta den som misstänkt för det brottet. Och det kan man ju läsa där mellan raderna att deras remissvar har vägt väldigt tungt i den här frågan, och det tycker jag med kunna utläsa att lagrådet är lite kritiskt.
Ja, men jag tror att det, om man tar ett helikopterperspektiv här, även människor som kanske då inte är helt insatta i de här frågorna utan bara generellt sett följer den juridiska och politiska rättspolitiska debatten, måste ändå ha en, även om vi så att säga, politiskt har vindar som gör att det ska vara hårdare tag och det ska bli lättare för de brottsbekämpande myndigheterna att få använda tvångsmedel och så vidare, så måste man ändå kunna ta ett helikopterperspektiv på det här och tänka så här att det är nog bra att det finns vissa institutioner, till exempel lagrådet, som ändå tittar på principen. För att vi kan ju inte driva en rättspolitik som till varje pris syftar till att få en hårdare lagföring och hårdare straffskala för alla brott som vi då tycker är straffvärda på bekostnad av saker som inte bara är rättssäkerhetsmässigt intressanta utan också rättsstatliga grundprinciper som man då sätter sitt finger på här i lagrådets yttrande. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att åtminstone förstå det. Så kan man tycka att vi ska ha hårdare straff för grov olovlig körning och för rattfylleri och införa nya straffskalor och sådär. Det är en helt annan sak. Men på vilket sätt detta sker och hur bevekelsegrunderna och beredningsarbetet ser ut är faktiskt viktigt i en rättsstat. Och då är jag inte bara någon tråkig byråkrat, utan det här kan nog alla hålla med om.
Ord och inga visar, Stefan. Tiden springer iväg. Vi ska käka lunch, hoppas jag, snart, för klockan börjar närma sig 12. Det kurrar i magen. Nästa vecka så kommer vi befinna oss på olika platser runt om i världen, men vi kommer att blidka er lyssnare genom att komma med ett avsnitt ändå, för vi har köpt in ny utrustning som möjliggör distansinspelning, och det är ett stort steg för att vara Dagens Juridik-podden.
Utan att påverka ljudkvaliteten, vill jag undersöka.
Exakt, det kommer vara fantastisk ljudkvaliteten. Stort tack för att ni har lyssnat även den här veckan. Vi hörs som sagt nästa vecka igen, då från en annan plats i världen.